Först, bara inledningsvis, jag kom att tänka på prästen Eli. Han hade ju en funktion då i Israel, att leda folket i gudstjänsten och ta emot alla som kom med sina offergåvor. Och sen står det om honom lite tragiskt, att när han hade blivit lite äldre, så han hörde inte Guds röst längre. Han tappade den förmågan, det här att kunna höra vad säger Gud. Vi ser det så tydligt när den här lilla gossen då, Samuel, som fick växa upp i templet, när han blir väckt på natten av att Gud kallar på honom. Ropa Samuel, Samuel. Men han förstod inte då att det var Gud som talade. Och efter några upprepningar så förstod Eli att Gud talar till honom. Och Eli sa till Samuel att dölj ingenting för mig av vad Gud har sagt, utan berätta allting. När man läser om Eli, på något sätt blev han förstockad. Men samtidigt ser man hur han led. Han tänkte på folket, han tänkte på Gud. Han tänkte på tabernaklet, alltså på nådastolen och allt det här som fanns kring offertjänsten. Och man ser också hur hans liv slutade. Det var ju när han fick höra att arken, alltså nådastolen, arken och det här, det hade blivit taget av fienden. Då föll han ner. Det var liksom den stora tragedin. Så där var han alltså en bekännare till Guds folk. Och han värnade om saker och ting som hörde till gudstjänstordningen och till vad Gud ville. Men ändå ser man hur han liksom tappar. Han tappar och förlorar den här direkta gemenskapen med Gud. Och vet inte varför jag säger det här nu, men jag tror att det är väldigt allvarligt. Om vi nu för över det här till oss själva. Men Gud är densamme. Gud, han förändras inte. Kallelsen Gud har gett, den är alltså definitiv, den är permanent. Gud ångrar inte sin kallelse. Gud ångrar inte sina nådegåvor. Ändå hamnar vi i skeenden då i vårt liv när vi tycker att vad händer? Jag ser inget, jag hör inget. Jag kan inte urskilja mig. Men jag tror att det här är väldigt viktigt, att vi just det här, att söka Gud, söka hans ansikte, ha Kristi sinnelag och så vidare. och komma ihåg att Gud är densamme. Nu vill jag nämna lite om två andra profeter. Det var ju Elia och Elisha. Elia, han, vi kan slå upp första konungaboken. Elia hade en uppgift och han hade ju en oerhörd konfrontation med kung Ahab och drottning Isabel. Det var ju ett stort avfall i landet. Och det här slutade med att Elia flydde. Han såg allt svart. Han önskade sig döden helt enkelt. Och han såg ingen ljusning, ingen utväg. Och han får ett möte med Gud efter en lång vandring. Och han klagar inför Gud där och säger att jag är ensam är kvar. Nu försöker de ta mitt liv. Och Gud svarar honom, men inte med att prata om hans sinnelag och hans plågor, hans tankar. Utan Gud fokuserar på det här handlar om. Det står så här i kapitel 19 i första konungaboken. Vers 15. Herren sade till honom: gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskusöken och gå in och smörj Hazael till kung över Aram. Jehu, Nimshis son, ska du smörja till kung över Israel. Elisha, Safas son från Abel Mehola, ska du smörja till profet i ditt ställe. Och sen här fick ju Elia på ett sätt då sitt gudsmöte efter den här svåra krisen där han såg att det fanns inget hopp längre. Allt var ute. Men så fick han se Gud hade ett uppdrag. Gud hade en väg framåt. Och den fortsätter. Och så säger Gud att du ska utse Elisha till profet. Han ska ta över efter dig. Men det här ska fortsätta. Och så står det i vers 19 så här: när Elia sedan gick därifrån fann han Elisha, Shafats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom och själv körde han det 12:e paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Och det var ju ett tecken. Det var ju så tydligt. Att få en mantel kastad över sig, det var som att nu tillhör du mig. Nu är du min lärjunge. Det var ett tydligt tecken från Elia som Elisha förstod väldigt väl. Och då ser vi att det här blir ju en radikal händelse i hans liv. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sa: låt mig först få kyssa min far och min mor, så ska jag sedan följa dig. Han sa till honom: gå du tillbaka, du vet ju vad jag har gjort med dig. Då lämnade Elisha honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han till folket och de åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Elisha, titta på vad han gjorde här. Han fick den här kallelsen. Elia kastade manteln över honom. Här, kommer en stor förändring i ditt liv. Nu hade han att ta ställning till det här. Hur ska jag agera? Hur ska jag handla? Och det är som att han var medveten om att det här, går jag in i det här så finns det ingen återvändo. Går jag in i den här kallelsen, ja då får allting annat lämnas åt sidan. Allt jag har jobbat med tidigare, allt jag har kämpat för, allt jag har strävat mot. Och så tar han sina oxar, de som på ett sätt var hans levebröd. Han tar oken, verktygen han hade, redskapen för sitt arbete. Och så bryter han sönder dem och eldar upp dem. Och offrar oxarna och delar ut till folket. Och så följer han Elia. Den här bilden, det är som att läsa när Jesus kallar lärjungarna. När han med ett ord säger, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. På en gång lämnade de näten och följde honom. Så började en ny fas i livet. Kära herre Jesus. Lärjungaskap. Sen kan man fortsätta läsa och vi ska gå till andra kungaboken nu. Och jag vill få fram en detalj i Elishas liv som jag tror också kan vara till hjälp för oss. Jag tänker vi lever i en medievärld. Vi lever i en värld med så mycket budskap, så mycket störningar, så mycket som vill fånga våra öron, vår uppmärksamhet. Så att det här viktigaste kan gå förlorat. Tänk på Eli, han längtade verkligen efter att höra Gud tala. Men han kunde inte längre. Men Gud väckte då upp Samuel. Som fick ta en plats för att bli domare i Israel. Kära Jesus. Jag tror Gud han vill tala till oss också idag. Han vill använda oss också den här tiden. Den korta tid vi har kvar innan Jesus kommer. I andra kungaboken, det andra kapitlet, så ska vi se här när Elia och Elisha slutligen skiljs åt. Det står så här då från första versen. När Herren skulle ta upp Elia till himlen i en stormvind gick Elia och Elisha från Gilgal. Elia sade till Elisha, stanna här, för Herren har sänt mig till Betel. Men Elisha svarade, så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och de gick ner till Betel. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisha och sade till honom, vet du att Herren ska ta din herre ifrån dig idag, upp över ditt huvud? Han svarade, ja, jag vet, men var tysta. Elia sade till honom, Elisha, stanna här, för Herren har sänt mig till Jeriko. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och de kom till Jeriko. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisha och sa till honom, vet du att Herren ska ta din herre ifrån dig idag, upp över ditt huvud? Han svarade, ja, jag vet, men var tysta. Elia sade till honom, stanna här, för Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och de gick båda vidare. Här ser vi något som upprepas flera gånger då. Elia säger till Elisha, stanna där. Men han, Elisha förstår att nu är det något väldigt speciellt på gång. Som jag inte vill missa. Som jag inte vill vara utan. Utan jag kan inte stanna här nu. Utan jag följer med dig. Hela vägen. Och de andra profetlärjungarna vill börja samtala med honom om det som händer. Hitta kanske lösningar, hitta förklaringar vad det som händer och kanske hitta en väg framåt genom samtal på olika sätt. Genom att kanske planera det här tillsammans. Men nej, det finns något som är viktigare. Som Elisha har liksom en aning om. Var tysta nu. Stör inte. Gud är ofärdig. Gud vill tala. Gud vill visa någonting speciellt. Prata inte sönder det här. Var tysta. Och så fortsätter han målmedvetet och följer Elia framåt. Oavsett vad som händer, oavsett vad de andra profetlärjungarna gör, oavsett vad de tycker, så har han sitt sinne vänt. Här ska jag gå. Här ska jag vara. Det här ska jag söka. Sen står det vidare i vers 7. Men 50 av profetlärjungarna gick och ställde sig på avstånd längre bort, medan de båda stod vid Jordan. Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade det sig åt båda sidor. Och de gick bägge igenom på torr mark. När de hade kommit över sa Elia till Elisha. Be mig om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tas ifrån dig. Be mig om vad du vill. Elisha sade, låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Det var hans längtan, det var hans strävan. Det var målet för alla hans uppoffringar, allt som han stängde ute. Jag vill lära känna Herren. Jag vill lära känna honom. Jag vill bli fylld av hans ande. Och så får han veta, du har bett om något svårt, men om du ser mig när jag tar sig från dig så kommer du att få det. Annars blir det inte så. Och sen står det, medan de gick och samtalade. Jag har funderat så många gånger, undrar vad de samtalade om. Undrar vad som rörde sig i deras tankar, i deras hjärtan. När man läser hur Elisha liksom, han ville bara ha mer av Elias, av hans ande, av hans kraft, av hans övertygelse. Kära Jesus, vad samtalar vi om? Medan de gick och samtalade kom en vagn av eld med hästar av eld. Och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Och där fick Elisha ta över Elias mantel. Elia for upp med manteln full av honom. Så med den manteln så slog han sen över floden Jordan. Var är Elias Gud? och floden delade sig. Kära Jesus. Det vi läser här, det ger oss oerhörda bilder på hur Gud, alltså, väljer ut, hur Gud utrustar den som kära Jesus. Kära Jesus. Hur Gud utrustar den som överlåter sitt hjärta till honom. Halleluja. Jesus Kristus. Ska vi läsa om ett annat samtal i Lukas 24. Lia och Elisha hade ett viktigt samtal. Här i Lukas 24 så står det om två av Jesu lärjungar som vandrade vers 13 kan vi läsa där. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Också ett samtal. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom, är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då? De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning, inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg det inte. Det var det de samtalade om. Jesus var dödad. Jesus var begravd. Jesus var borta på ett sätt ur deras liv. Hoppet var borta. Och så finns det några som säger att han har uppstått från de döda. Vad ska vi tro? Vad är det som händer? De var bedrövade. Vi som hade hoppats att han var den som skulle befria oss. Kära Jesus. Och Jesus svarar här, så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sen gå in i sin härlighet? Och så började Jesus samtala med lärjungarna. Börjar utifrån skriften då, från profeterna, förklara allt som stod om honom i skrifterna. Och så blir Jesus inbjuden. Och så bryter han brödet tillsammans med lärjungarna. Och då öppnas deras ögon så att de såg vem Jesus, att det var Jesus. käre herre Jesus. De kände igen honom. Och då sa de så här i vers 32. Då sa till varandra: brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. Elia och Elisha hade ett samtal. Ledde fram till en oerhörd uppenbarelse. En konkretion i kallelsen. Här ser vi lärjungarna samtala med varandra. Men så kommer Jesus in i bilden. Han uppenbarar sig. Han känner dem utan och innan. Han vet deras tankar. Han vet vad de brottas med. Och så vidare. Men här kommer han och visar på ett sätt: det är jag. Jag lever. Jag är uppstånden. Och så påminns man: var inte våra hjärtan brinnande när han talade till oss? Kär Jesus. Jag tycker de här bibeltexterna är så oerhört starka på ett sätt. Och de kan hjälpa oss att inte förlora gnistan, att inte förlora den här elden i våra hjärtan. Det är så viktigt när vi samlas två eller tre stycken, när vi på olika sätt är i verksamhet eller där vi rör oss, gode Gud i himmelen, mot den här elden får vara drivande, mot förmedla budskapet om Jesus. Det är så viktigt för alla generationer. Det är så viktigt för barnen. Det är så viktigt för äldre och så vidare. Och det här, det är det här vi kan se konkretion av också i en församlingsgemenskap. Kära Gud. Vi har ett gemensamt uppdrag i tiden. Vi har ett gemensamt uppdrag. Halleluja. Och det förändras inte utifrån våra förutsättningar och så vidare. Så här står det i Lukas 17. Vi sjöng här tidigare: se dig aldrig mer tillbaka. Det står så här i vers 32: tänk på Lots hustru. Hon såg sig tillbaka. Hon följde med sin man Lot den här dramatiska natten när de fick lämna Sodom. Hon följde med motvilligt. För hennes hjärta, det var kvar i Sodom. Hon älskade Sodom. Hon ville tillbaka dit. Hon såg sig tillbaka. Och vad hände? Det är en tragisk berättelse. Hon blev till en saltstod, kan vi läsa. Vad brinner ditt hjärta för? Det är inte alltid det här att vi gör si så och så, vi gör på olika sätt. Det kan vi göra även om hjärtat är någon helt annanstans. Hjärtat. Jag tänker vi tro, hopp och kärlek kan vi läsa om. Det är de tre bestående elementen i kärlekens lov. Det är dessa tre som består. Halleluja. Tänk på Lots hustru. Vi läser vidare. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska rädda det. Jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Det här, det är ett oerhört allvarligt budskap. Jesus talar här om de yttersta tingen. En separation. Han talar vid ett annat tillfälle om 10 jungfrur som gick ut för att möta brudgummen. De blev trötta efter vägen. De somnade. Men vid midnattstiden ljöd ett anskri. Se, brudgummen kommer. Det blir en form av väckelse i den här skaran av brudetärnor. 5 av dem var beredda. De hade olja i sina lampor och olja i sina kärl. 5 av dem förstod att deras lampor skulle slockna. Det skulle inte räcka det de hade. Och de kom för sent. Brinnande hjärtan kan vi läsa om. Och brinnande hjärtan behöver vi ha. Pris för Gud. Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Det finns oerhört mycket mer att säga. Det här jag har sagt här ikväll. Det är bara en liten påminnelse. Halleluja. Håll fast vid Jesus. Håll fast vid honom. Sök honom av hela ditt hjärta. Be för dina vänner. Be för dina barn. Be för både vänner och fiender. Be för församlingen. Be för varandra. Och be för evangelisationen. Just det här flödet mellan lemmarna. Det är först och främst vertikalt. Gud ger kraft. Gud talar. Och så har vi också det här horisontella. Halleluja. Lämmarna emellan, församlingen. Det är som ett kors som reser sig. Från jorden upp till himlen. Där i början, Golgata. Amen. Vi tackar Gud tillsammans. Kära Herre Jesus, vi prisar dig. Vi tackar dig, Fader i himmelen. Halleluja, tack att du är här mitt ibland oss den här stunden, Herre. Tack för ditt ord, Herre Jesus Kristus. Tack, Herre, att du genom ditt ord visat, Herre, hur du kan välja ut dina profeter, dina redskap här i tiden, Herre Jesus. Och hur din vilja, Herre Jesus Kristus, den blir uppfylld, Herre. Halleluja. Tack, Herre, att du vill använda församlingen. Du vill använda oss i den här tiden, Herre Jesus. Vi prisar dig, vi lovar dig. Ta hand om syskonen, Herre Jesus. Ta hand om oss var och en, Herre Jesus. Halleluja. Ta hand om familjen, ta hand om barnen, Herre Jesus Kristus. Vi lovar dig, vi prisar dig. Tack att du har bön, Herre Jesus. Tack att du kommer snart, Herre Jesus. Tack att vi ska få möta dig, Herre. Vi ska få se dig som du är, kära Herre Jesus. Jag lovar dig. Tack för Golgata, Jesus. Amen, amen. Innan vi sjunger något mer. Jag tänkte på... Jag tänkte på Elishas prioritering här. Och så tänker jag på... Jag tänker på mig själv. Var och en av oss får ju... har ju Jesus som Herre. Och det är inför honom vi ska stå. Det är där vi ska göra räkenskap. Och Elisha, han fick betala ett pris helt enkelt. Han fick säga nej till så mycket. Och det kan komma så mycket i vägen som gör att vi ändrar inriktning. Kanske på det som är vår uppgift. Det kan komma saker som karriär och pengar, materialistiska saker, andra intressen. Och allt det här, det är bra saker som vi behöver. Vi behöver olika kunskaper och så i vårt liv. Men det får aldrig ta överhanden. Är det så att det ena står i vägen för det som är det viktigaste, då bör man stanna upp och tänka efter: gode Gud, led mig rätt. Hjälp mig att fatta rätt beslut. Ta rätt steg. Just det här, sök Guds rike först. Hans rättfärdighet. Det är ett bönämne för mig, för mitt liv, för församlingen. Och vi får ta det till oss var och en. Amen.